Kommer återigen till ett ganska känsligt textsammanhang. Men tycker inte jag kan smita förbi det här heller. Må Herren välsigna sitt ord på våra hjärtan. Och må det bli oss till nytta. Vi läser alltså från första kor, kapitel 6, vers 12 och framåt. Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men ingenting får ta makten över mig. Maten är till för magen och magen för maten, tills Gud gör båda överflödiga. Men kroppen är inte till för otukt, utan för Herren, och Herren är till för kroppen. Gud har uppväckt Herren, och genom sin makt skall han uppväcka oss. Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Ska jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej, vet ni inte att den som förenar sig med en sköka blir till en enda kropp med henne? Det heter ju, de två ska bli ett. Men den som förenar sig med Herren blir till en enda ande med honom. Håll er borta från otukten. All annan synd som en människa begår lämnar kroppen utanför, men den otuktige syndar mot sin egen kropp. Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige anden som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er, och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp. Amen. Jag vill att du försöker föreställa dig två tonårsungdomar, kanske här i församlingen, i 16-17 års åldern, som fattat tycke för varandra och som börjar sällskapa lite smått. De lär känna varandra bättre och bättre och träffas oftare och oftare, och allt mer så uppstår också den fysiska attraktionen och dragningskraften de emellan. I sitt hem och här i församlingens ungdomsarbete har de fått lära sig att det sexuella samlivet dock hör äktenskapet till. Men bland sina klasskamrater i skolan så är de ganska ensamma om den uppfattningen, för där har de flesta redan sin sexuella debut långt bakom sig. Och på rasterna så talas det kanske ganska öppet om lördagskvällens äventyr, som ofta slutade med någon i sängen. Och i skolans sexualundervisning idag så ges heller inget stöd åt det som man menar förlegade alternativet om avhållsamhet innan äktenskapet. Tvärtom så verkar det som att både lärare och läroböcker uppmuntrar till sexuella förbindelser tonåringar emellan, bara man förstår att skydda sig ordentligt. Även om man försöker betona sådana attityder som ömhet och respekt för varandra, så finns det ingen som helst förståelse eller respekt för det som förr kallades för sexuell renhet eller oskuld. Det framkallar närmast ett hånskratt om man börjar tala om sånt idag. Och genom samhällets olika massmedia så väller över våra tonåringar och ungdomar en sexhysteri. Den populära rockgruppen Gyllene Tider till exempel nöter in refrängtexten i en av sina favoritlåtar: jag vill känna din kropp tätt emot min. Och det sexuella behovet tycks idag jämställas med vilket annat biologiskt behov som helst, till exempel hunger och törst. Och man menar då att det sexuella behovet måste tillfredsställas lika väl som de andra fysiska behoven. Man får lätt intrycket av att sex, det är någonting som är fullt okej, när som helst, hur som helst och med vem som helst. Din kropp ska tillfredsställas till varje pris. Och nu behöver man inte vara tonåring idag för att vara förvirrad på det här området. Vuxna och gifta människor kan också ha det svårt. Och vi läste i fredagens GP, där ledare för Riksförbundet för sexuell upplysning, som det så fint heter, uppmuntrar offentligt till otrohet som någonting eftersträvansvärt och naturligt. Finner man inte tillfredsställelse inom äktenskapet, så är det bara att gå någon annanstans. Och gräset har ju alltid en förmåga att verka grönare på andra sidan gärdsgården. Och vårt svenska undervisningssystem har under många år berömt sig av sin liberala och öppna och fria syn på sexualiteten. Men resultatet i samhället är ganska nedslående och inte lika berömvärt. Samlevnadsproblemen har ökat. Könssjukdomarna har ökat. Skilsmässorna har ökat. De psykiska problemen har ökat. Och jag vill hävda idag att mycket av våra problem har att göra med synen på vår egen kropp och på sexualiteten. Någonting tragiskt hände när människan en gång valde att älska det skapade framför skaparen. Valde att älska sig själv istället för Gud. Och det har lett till en onaturlig upptagenhet med den egna kroppen och till ett fåfängt jagande efter tillfredsställelse. Och kroppens tillfredsställelse har blivit ett mål i sig själv. Men törsten tycks osläckbar och man tillåter snart vad som helst. Och den råa pornografin i vår tid speglar någonting av detta. Utbudet som inte vi kanske vet om, men som finns där på videofilmerna och i andra massmedia. Det är otäckt. Men vår tid och vårt samhälle är faktiskt inte det första som har varit så överdrivet sexualorienterat. Kanske var det ännu värre i Korinth. Vid kärleksgudinnan Afrodites tempel mitt i stan så fanns ju tusentals prostituerade tempelskökor som tjänstgjorde vid religiösa riter. Det var rena orger i templerna i den grekiska kulturen. Men förutom sina religiösa tjänster så bidrog de naturligtvis också till karaktären utav Korinths nattliv. Att leva korintiskt, det var ju i den grekiska världen ett talesätt liktydigt med att leva utsvävande och lättsinnigt. Men nu hade ju evangeliet kommit till Korint och Guds församling hade grundats där. Det fanns salt i förruttnelsen, det fanns ljus i mörkret. Människorna hade upplevt syndernas förlåtelse och rättfärdiggörelse genom tron på Jesus Kristus. Men alla hade tydligen ännu inte förstått vidden och djupet och de praktiska konsekvenserna av försoningen med Kristus. En del levde kvar i det gamla livet. Och andra frestades att anpassa sig till den gängse moralen i samhället. Spelade någon roll vad man gjorde med sin kropp? Det var ungefär den frågeställningen som Paulus, när han nu skriver till församlingen i Korint, såg sig föranledd att besvara i de verser som vi har läst. Och de anför som försvar för sin livsstil delvis de skäl som vi hör idag. Men många av dagens argument saknas här. De skulle ju kunna ha sagt, som man så ofta säger idag, att föräktenskapliga förbindelser till exempel, de är ju bara nyttiga för senare anpassning, sexuell anpassning inom äktenskapet. Hur kan man veta att man passar för varandra om man inte prövar sig fram, heter det ju. Och till det så svarar vi ju att det är ren spekulation och önsketänkande. Och ofta är argumentet en täckmantel för att man ska få göra som man vill. Det är tvärtom så, mina vänner, att många misslyckade äktenskap har börjat med en klumpig och fumlig och nervös sexuell kontakt. långt innan man egentligen var mogen för det eller alls var beredd att ta konsekvenserna utav det. Ja, men vi ska ju ändå gifta oss, så varför vänta? Men ingen kan på förhand veta om det verkligen blir ett äktenskap. Det är mycket som kan hända som inte vi kan förutse. Sjukdom kan inträffa, olyckor kan hända, psykiska besvär kan komma in i bilden. Och det kanske inte alls går som man har planerat. Dessutom har Gud sagt att vi ska underordna oss samhällets lagar, vilket också innebär att vi ska underordna oss samhällets definition av vad ett äktenskap innebär och hur det ingås och konstitueras. Det betyder att man faktiskt inte är gift inför Gud förrän man är gift enligt landets lagar. Bibeln är mycket klar om att ett äktenskap aldrig är en privat sak. Det är aldrig bara två människors ensak eller hemlighet. Det handlar inte bara om att flytta ihop. Det angår omgivningen. Det angår församlingen. Ja, men alla andra gör ju så här. Svar: sedan när blev det så att en kristen ska avgöra vad som är rätt och fel utifrån hur många som gör det eller inte gör det? Är det majoritetens beteende som ska bestämma för Kristi församling vad som är rätt eller fel? Var hamnar vi då? Ja, men vi älskar ju varandra, så varför vänta? Svar: varför inte vänta? Ja, men varför skulle vi inte gå vidare och fördjupa relationen genom också sexuellt samliv? Hur vet du att denna önskan verkligen är kärlek och inte ren egoism? Gränsen kan vara mycket, mycket fin. Dessutom måste vi fråga: helgar ändamålet medlen? Det vill säga, målet, en fördjupad relation, helgas det? Rättfärdiggörs det målet? Eller rättfärdiggör det medlen att nå målet, sexuellt samliv? Nej, Bibeln har en annan väg. Och de argument som korintierna anförde nu, de anförs väl också lite grann idag. Vi har redan läst det alltså. Allt är väl tillåtet för mig. Jag är väl den som bestämmer själv vad som är rätt och fel för mig. Och möjligen så använder de här Paulus undervisning om lag och nåd. Paulus hade ju starkt betonat nåden och den kristnes frihet. Men nu använder man kanske det som en täckmantel för att få också göra som man ville i det här avseendet. För det är ju sant, och det måste vi hålla fast vid, det är ju sant att den kristna människan lever under nåden och inte under lagen. Och att när det gäller saker som inte är direkt förbjudna i Guds ord, så äger den kristna individen frihet att själv bestämma sitt handlingssätt. Otukt kan naturligtvis inte falla inom den ramen av frihet. Men Paulus bemöter inte deras argument med legalism. Lägg märke till det. Han förkastar inte den kristnes frihet och det påståendet, utan han håller med om att det finns en frihet, att allt är mig tillåtet. Men han påvisar för korintierna att de bara har sagt halva sanningen. Allt är nämligen inte nyttigt. Den kristnes frihet kan inte användas hur som helst. Den är begränsad av vad som kan anses nyttigt i fysiskt avseende, i socialt avseende och i andligt avseende. Och det finns sådant som i sig självt inte är fel, men som ändå kan bli oss till skada. Vi är till exempel fria att äta all sorts mat. Men en människa som har diabetes väljer ju att inte äta den föda som är sockerrik. För sin egen hälsas skull avstår hon från den friheten. Och ingen av oss äter väl giftig svamp gärna, va? Även om vi skulle kunna hävda att vi har frihet att göra det. Allt är inte nyttigt. Men det finns ett ännu allvarligare argument här. Ingenting får ta makten över mig.
För att vi ska vara fria har Kristus frigjort oss. En kristen bör inte vara slav under någonting, under någon vana, under något begär, under någon drift. Friheten kan nämligen brukas på ett sådant sätt att vi blir slavar under det beteende som vi står vakt om att få utöva i frihetens namn. Och då är friheten missbrukad. Och att vara slav under någon vana eller beteende eller begär är ju att kännetecknas av den gamla människans liv. Men vi borde ju nu själv kännetecknas av andens kontroll och självkontroll. Den kristna tron gör inte människan fri att synda, men det gör henne fri att inte synda. Det är det som är det stora och det nya. Hon behöver inte längre välja synden. Förut var hon syndens slav. Men nu, ingenting får ta makten över mig. Ingenting bör få göra med mig som det vill. Den kristne skulle inte ha någon annan herre över sig än Jesus Kristus själv. Han som har dött för att vi skulle vara fria. Amen. Jag menar inte slut på predikan, men det var skönt att säga amen ändå. Om vi alltså bör avhålla oss från det som inte är nyttigt och från det som avhålla oss från det som kan få makt över oss, hur mycket mer bör vi då inte avhålla oss från det som uppenbart är fel och moraliskt orent? Otukt ligger helt utanför den kristna frihetens ramar. Det andra argumentet de framförde: ja, men maten är ju till för magen och magen för maten. På samma sätt är väl sex till för kroppen och kroppen för sex. Jag har behov av mat och då äter jag. Kroppen har behov av sex, då ska väl den få sitt. Och så jämställde man magens behov av mat med kroppens behov av sex. Och för att kunna hävda att det måste vara lika legitimt att tillfredsställa kroppen med sex som det är att tillfredsställa magen med mat. Och i verserna som följer så förkastar nu Paulus också detta argument. Men han använder inte riktigt de skäl som man kanske skulle kunna tänka sig vore närmare till hans. Han använder inga medicinska, sociala eller psykologiska skäl. Han skulle kunna ha pekat på faran med veneriska sjukdomar till exempel. Det måste ju ha florerat där vid Afrodites templet. Tusentals prostituerade. Han skulle kunna ha framhållit faran av att bli havande och tvingas föda oönskade barn och det tragiska med den situationen. Men det säger han inget om. Han skulle kunna ha pekat på riskerna för den mentala hälsan. En psykiater har faktiskt uttryckt det så här i en medicinsk tidskrift: jag hör till dem som anser att föräktenskaplig renhet eller kyskhet bör framhållas som det önskvärda idealet för unga människor. Och jag talar då i egenskap, endast i egenskap av läkare och endast utifrån vad som angår den mentala hälsan. Och sen fortsätter artikeln med att tala om de psykologiska och känslomässiga störningar och påfrestningar som sexuella förbindelser utanför äktenskapet ofta har med sig. Det är inte värt priset. Människan mår inte väl av att använda sin kropp hur som helst. Det sexuella behovet är nämligen inte bara en biologisk drift. Det är något som engagerar människans hela personlighet. Och när hon lever ut sexuella förbindelser utanför de ramar som äktenskapets trygghet är ämnat att innebära, då känner hon sig snart så förbränd och så tom. Och någonting av det finaste hon har kanske har gått i sönder. Paulus skulle ju vidare kunna hävda att sexuell renhet och trohet är nödvändigt för att skydda äktenskapet. Ja, naturligtvis. Men Paulus använder nu andra argument, och jag ser fyra olika i de verser som följer. För det första: kroppen är inte till för otukt. Jämförelsen med maten och magen håller alltså inte. Det är sant att magen är till för maten och maten för magen. Men det är ju bara en temporär historia. Både maten och magen ska ju en gång förgås. De hör bara till det här livets villkor. Men kroppen, den har Gud eviga syften med. Kroppen är nämligen inte skapad för otukt, utan för Gud. Inte för att leva i orenhet, utan för att leva i renhet och helgelse, sin skapare till behag. Kroppen är för Herren, står det. Och sen står det någonting ännu mer fantastiskt, tycker jag. Herren är till för kroppen. Gud har skapat kroppen för eviga syften. Och för att det här ska kunna förverkligas, med en kropp som nu ändå är fallen i synd och under förgängelsen lagd, så har ju Herren själv iklätt sig kött och blod och en mänsklig kropp, för att han genom sin kropp skulle besegra synden och dödens makt och göra vår kropp fri ifrån dessa förbannelser som synd och död innebär. Det vill säga, frälsningen som Herren har berett, den är till för kroppen, inte bara själen, utan hela människan innefattas i frälsningen. Och Kristi uppståndelse, står det i nästa vers, är ett yttersta bevis på att Gud har eviga syften med kroppen. Ty så som han uppväcktes från de döda, så ska också era kroppar uppväckas en gång. Kroppen ska inte, liksom maten och magen, bli gjorda om intet, utan förvandlas och förhärligas i ett nu vid Jesu Kristi uppenbarelse. Och så ska våra kroppar bliva lika hans härlighetskropp. Det är kroppens framtid det. Och vårt sätt att använda vår kropp borde stämma i vara i överensstämmelse med det höga målet som Gud har för vår kropp. Därför, när vi med våra kroppar vandrar i helgelse och renhet, så utgör det ett vittnesbörd om Kristi seger över synden. Och när våra kroppar en gång ska uppstå och förhärligas, så vittnar det om Kristi seger över förgängelsens makter. Den har ingen makt med den kropp som Kristus har förlossat. För det andra, säger Paulus, era kroppar är Kristi lemmar. Vår kropp är alltså en del av Kristi kropp. Vilken oerhörd värdighet det här ger åt människokroppen. En del av Kristi kropp, min förgängliga kropp, som ibland är sjuk och som ibland skadas och far illa. Ja, en lem i Kristi kropp. Grekerna hade mycket negativ syn på människokroppen. De ansåg den var oviktig. Ja, ett själens fängelse. En filosof sa: jag är en stackars själ fjättrad vid en kropp. Kroppen kallades en grav. Och därför så ansåg man: det är inte så viktigt vad man gör med kroppen. Det är någonting ont. Antingen så ledde det till asketism, där man kuvade sin kropp, eller också till ett ohämmat ett liv utan hämningar, där kroppen till varje pris skulle få sitt, som i Korinth till exempel. Men den bibliska synen på kroppen är att den är lika viktig del av människan som själen och anden är. Ska jag då ta Kristi lemmar och förena dem med en sjöka? Så otänkbart. Otukt, det är att ta en lem bort ifrån Kristi kropp och förena den med en sjökas kropp. Otukt, det är att beröva Kristus en av hans lemmar, det är att hugga av honom en av hans händer till exempel. Det är att förneka honom rätten över hans egna lemmar. Observera att den sexuella föreningen makar emellan inte innebär att Kristus berövas någon av sina lemmar. För ett sådant förhållande är helt inom ramen för Kristi avsikt med våra kroppar. Men otukt är att göra våld på Kristi kropp. Det är att utlämna en av hans lemmar till prostitution. Augustinus sa: kroppen kan inte samtidigt vara Kristi lemmar och en sjökas lemmar. Det är otänkbart. den andliga föreningen med Kristus, det står ju att vi är en enda ande med honom, borde vara bestämmande för hur vi använder våra kroppar. Därför står det i vers 18: fly otukten. Det går inte att stanna upp och försöka argumentera och leka med elden. Då är snart slaget förlorat. Josefs enda chans var att fly ur huset när Potifars hustru försökte förföra honom. Vi måste fly det här. Och för mig och dig kan det innebära att vi är noga med att inte försätta oss i sådana situationer där vi vet att frestelsen kan bli oss övermäktig. Det kan innebära att vi tar avstånd ifrån sånt som lätt sätter igång tankeprocessen åt ett visst håll och stimulerar intresset åt ett visst håll. Att vi skär av det. Otukt är nämligen en unik synd, säger Paulus. Genom att man då syndar mot sin egen kropp. Mot Guds syften med själva kroppen. För det tredje. Er kropp är ett tempel åt den helige ande. Och detta gör att hela kroppen är helgad. Den tredje personen i gudomen har tagit sin boning i den kristna människans kropp. Sen kan kroppen vara sjuk och krank och svag och eländig. Men ändå bor Gud, den helige ande, i den kristna människans kropp. Och detta förhållande, mina vänner, borde få direkta återverkningar på hela vårt sätt att se på kroppen. Var helst vi går, vad helst vi gör med vår kropp, så är Gud, den helige ande, närvarande. Inneboende i oss. Han är en gåva från Gud. Vi bör därför använda våra kroppar på ett sådant sätt som det anstår ett tempel åt den helige ande. Vi bör därför vara angelägna om att inte orena det templet. Antiochus lät ju på 200-talet före Kristus slakta ett svin på Guds altare i Jerusalems tempel. Och sedan stänka blodet på de olika kärlen i templet. Och detta var ju i judarnas ögon den grövsta skymfning som deras tempel någonsin kunde utsättas för. Men jag undrar, är det någonting liknande som vi åstadkommer när vi använder kroppen för omoraliska syften istället för heliga syften? Och jag har förundrats vid mina besök i Indien, när man vandrar omkring i slumkvarteren och smutsen och hyddorna och plåtskjulen, så plötsligt står där en vitkalkad fin liten byggnad, ren, blomsterprydd och smyckad. Vad är detta? Ett tempel åt en av deras gudar. Det försummar man inte att vårda sig om. Är vi lika angelägna om vårt tempel, den helige andes tempel, som hinduerna är om sina ömkliga avgudatempel? På Jesu tid lät översteprästen Hannas försäljarna och penningmånglarna hålla till på templets förgårdar och ha sina affärer. Och vi vet ju att detta orsakade häftig vrede hos Jesus. Och med våld så drev han dem ut i sin nitälskan. Kanske Jesus känner samma heliga nitälskan när vi använder våra kroppar för andra syften än de som Gud har skapat den för. Det fjärde och sista argumentet. Ni tillhör inte er själva. Oj då. Nej, det har ägt rum ett köp. Alltså, när ett köp äger rum så förändras ju alltid ägandeskapet. Och nu har äganderätten till era kroppar övergått till Gud. Han har redan betalt. Jesu Kristi dyra blod är erlagt som en lösensumma för din och min kropp. Vi tillhör inte längre oss själva. Vi tillhör honom. Vi lever egentligen som hyresgäster i den här kroppshyddan. Vi lånar den för ett kort jordeliv. Men du vet, med det som man lånar har man inte rätt att göra som man vill med. Tänk på hur försiktig du är, eller åtminstone du borde vara, om du får låna en fin bil av en av dina vänner. Man är rädd att den ska skadas på något sätt, och man kör kanske försiktigare ändå än med sin egen bil. Här är något som är långt dyrbarare än en lånad bil. Här är en kropp köpt med Jesu Kristi dyra blod, en Guds egendom. Och jag måste vara försiktig när jag tänker på hur jag använder den. Om kroppen tillhör Gud, säger Paulus till sist, då återstår bara en enda sak att göra: ära Gud med din kropp. Förhärliga Gud med din kropp. Lev med din kropp på ett sådant sätt att det upphöjer Gud och gör Gud stor och framhäver Guds egenskaper och Guds renhet och Guds kärlek. Härmed har Paulus inte bara sagt vad vi inte ska göra med vår kropp, utan han har gett oss detta underbara alternativ, som ju är den högsta kallelse som kan nå en människa: förhärliga Gud med din kropp. Så hade Kristus en människokropp. Den gav han till lösen för vår synd. Hans kropp bröts ned för att vi skulle få liv. Föraktar vi det offret? Hans kropp bröts ner för att vi skulle leva ett nytt liv. Föraktar vi det offret? Han uppstod igen för att vi med våra kroppar skulle få kraft att leva ett rättfärdigt liv. Det finns en uppståndelsekraft i den kristna kroppen. Vi kan leva ett annorlunda liv. Den heliga ande har tagit sin boning i oss. Vi behöver inte längre välja synden, hur attraktiv den ibland kan framställas för oss. Det är bedrägeri. Ingen kristen behöver synda. Det finns ett annat val nu. Vi är fria att välja rättfärdigheten framför synden. Och det är detta som dopet och nattvarden illustrerar så fint. Vi ska snart fira nattvard och ikväll dop. Död till den gamla människan, uppståndelse till den nya, delaktigheten av Jesus seger, nattvardens förkunnelse. Nu är frågan: vad gör du med din kropp? Vem tillhör din kropp? Dig själv eller Gud? Lägg märke till att Paulus inte dömer ut korintierna här, utan han menar det finns bara en enda sak att göra, och det är att leva för Gud med era kroppar. Kristus vill att vi ska vara hans händer, hans fötter, hans ögon, hans tunga här på jorden. Är Kristus herre över din kropp? Det vill säga, har han något inflytande på vad du ser med dina ögon, vad du hör med dina öron, vad du säger med din mun, vart du går med dina fötter, vad du gör med dina händer? Har du överlämnat din kropp åt honom, eller förbehåller du dig själv rätten att göra vad du vill med din kropp? Då förnekar du att han har köpt dig. Då föraktar du det pris som han lagt ner. Min vän, din kropp är till för Herren, och Herren är till för din kropp. Din kropp är en lem i Kristi kropp. Din kropp är den helige andes tempel. Din kropp tillhör Gud, så förhärliga då Gud med din kropp. Amen. Herre, tack för denna mäktiga sanning, att vi är friköpta att leva ett annorlunda liv mitt i en värld som försöker exploatera våra kroppar, som försöker dra ner oss på lägsta nivå. Där har du kallat oss att vara ljus och salt. O Gud, tack att det är möjligt att vandra i ett liv renhet och helighet, för den heliga ande bor i oss. Herre, nu ber jag dig att om någon har misslyckats och känner sorg i sitt hjärta just nu, att din rika förlåtelse ska vara där. Och just nu glädja den människan över att du har förlåtit. Ditt blod renar från all synd. All synd. Halleluja. Och tack att du också uppmuntrar oss nu att vandra ut i vardagen med denna höga kallelse, inspirerade att använda våra kroppar till din ära. I Jesu namn. Amen.